Välkommen till Förändra, en podcastserie från Djurens Rätt som handlar om aktivism. Jag heter Sandra och jag sitter här med
Silke
och Klara.
Och idag ska vi prata om hur man påverkar personers tankegångar genom att föra samtal och ha föredrag. Vi kommer att prata med Tina Hogevig från Djurens Rätt som har koll på det här med direkta möten. Och vi kommer att prata med en expert på retorik som vet allt om hur man pratar inför folk. Djurens Rätt jobbar ju på många olika sätt med direkta möten. Bland annat genom att ha veganmässan Vego Vision och också genom Djurens Rätts egna sommarturné. Är det någon av er som har varit med på Djurens Rätts sommarturné?
Jag, Silke, har ju varit det nu i somras. Det var min första sommarturné jag var med på. Och jag var med på två stopp. Det var faktiskt jättekul, alltså det var väldigt lärorikt. Det var kul att få umgås med andra som delar ens åsikter och få bolla tankar och så. Men också väldigt intressant att få liksom direkta möten med folk. Och det var liksom väldigt lärorikt. Man kände ju att man blev bättre på det efter några dagar, liksom efter några gånger. För det var ju väldigt nytt i början.
Ja. Klara, har du varit med om så här direkta möten just i Djurens Rätt eller aktivism?
Ja, alltså jag har ju haft en föreläsning på en skola om djuretik kan man säga, och aktivism vad det är. Men jag tror att det är typ allt, och det är lite annorlunda än när man står och diskuterar med någon på sommarturnén till exempel. Just för att då berättar jag ju, då håller jag ju en föreläsning och sen så får de komma med frågor efteråt liksom. Jag hade inte förväntat mig så stor respons som jag fick. Så det var verkligen jättekul.
Jag tänker kan vara den största skillnaden kanske är att när man har en föreläsning så, då har man ju liksom bestämt själv vad man ska säga, vad man vill ha med. Men när man är ute så här på och är med om direkta möten på det sättet som på sommarturnén, då kan man få alla möjliga frågor och man kan få alla möjliga åsikter och folk som kanske är jättenegativt inställda eller folk som är jättepeppade och så här kommer och verkligen beundrar det man gör. Men det är ändå, alltså det är ändå väldigt intressant, och det är också intressant att höra hur folk som kanske inte har hört talas om Djurens Rätt tänker på det vi gör, och folk som kanske är jätteinsatta vad de tycker. Och, ja, man får se väldigt många olika sidor av det.
Och jag tycker också att det är mycket lättare att använda faktaargument när man står och pratar med folk. Och på internet så tycker jag att det är mer att man använder sig av känsloargument. För om man står och pratar mer om fakta så blir det att det blir presenterat på ett annat sätt än att det bara blir massa siffror.
Alltså jag är lite så här, tycker lite tvärt emot dig Sandra faktiskt. För jag känner att jag använder mer faktaargument över internet. Och sen så använder jag ju nog mer känsloargument när jag står och pratar med någon i riktiga livet. För att då kan man spegla av sig med så här ansikten och sånt mer. Det kan man ju inte riktigt. Alltså man får liksom fram känslorna på ett annat sätt när man kan se ansiktsuttryck, tycker jag.
Ja, alltså jag tror jag anpassar lite beroende på personen man pratar med. Men jag tror att många kan känna om det är någon som känner mig, då kanske de få lite mer medkänsla om jag berättar att jag tycker det är synd om djuren. För då kanske de, eller jag vet inte, men jag tror att det funkar bra på folk man känner, och sen kanske på andra människor det är bättre med just faktaargument.
Och just faktaargument kan man ju presentera på så många olika sätt. Mm. Man kan ju dra jättejobbiga siffror, men sen kan man också säga, va, men vet du att hönor har ungefär ett A4-papper att liksom förhålla sig på? Det är ju ett faktaargument.
Precis.
Men det är ju fortfarande inte så här massa jobbig data att hantera.
Nej, precis. Och jag tror att när man pratar med vuxna människor, jag tror att de är mer intresserade av fakta.
Och det är väl just det här, om man har haft en koppling till djur så brukar man ju känna medledande för dem. Och om man har haft kanske en hund, säger vi, som kanske har skadat sig någon gång, då har man ju förmodligen känt medlidande med den. Och då tänker jag att om man då berättar att ja, men så här får de illa, de här djuren i den här industrin eller så, så kanske de lättare kan koppla det om man har haft en bakgrund med djur. Och annars kanske det på något sätt är bättre med fakta. Men jag tror man kan se lite, man märker nog lite vad man själv tycker mest om att prata om och vad personer man pratar med tycker om att höra.
Ja.
Eller kanske inte tycker om att höra, men vad den betar på liksom.
Ja, men att man får anpassa lite efter sin målperson som man pratar med.
Hej Tina.
Hej Silke.
Du hade ju en jättebra föreläsning här på Förändra träffen om direkta möten. Mm. Är direkta möten ett bra sätt att påverka?
Ja, alltså varför det är så himla bra, det är för att vi får den här chansen att komma åt personen direkt. Eftersom att vi möts av så mycket budskap idag som medborgare så blir det vårt tillfälle att möta dem där de är och ta samtalet därifrån. Så att just därför så satsar Djurens Rätt ganska mycket på det som arbetsverktyg helt enkelt.
Hur kan ett sånt här samtal gå till?
Men ofta när man träffar på folk på stan eller vid ett infobord så har personen ändå någon typ av bild av vilka Djurens Rätt är. Man kanske har sett oss på Facebook eller har någon kompis som är vego så att man har hört om någon fråga. Och man får ju helt enkelt ta det därifrån där personen verkar ligga just nu och bekräfta den i det till att börja med. Alltså söka vad vi har gemensamt. Vi kanske håller med varandra om att djurtransporter är dåligt. Och när vi sen styr samtalet vidare så kan vi utifrån empatin som personen har visat för de djuren också prata om andra djur till exempel. Det är ju roligt ifall det resulterar i att personen väljer att bli medlem till exempel. Många samtal ser ut så. Och att man annars kanske bara får något recept och säger vad roligt, jag ska pröva vego. Kan ju vara ett annat mål man kan ha med ett samtal.
Precis. Mm. Jag har ju också varit på och träffat folk så här. Ja. Och man märker ju att det finns väldigt många olika situationer.
Visst.
Men ofta så är ju folk intresserade av någonting. Det finns någonting man kan ha gemensamt eller som man kan spinna vidare på.
Mm. Ja, men precis. Mm. Och det är också ganska tacksamt att kunna referera till samhället som det ser ut just nu och att ganska många ändå befinner sig där. Att man börjar upptäcka vego eftersom att vi är sådana flockdjur också. Mm. Alltså vi vill ju göra som de flesta andra gör. Och det är också därför de flesta inte är veganer, för att de flesta inte är veganer. Men ju mer vi får liksom den här känslan av att det börjar bli mainstream, desto lättare kan vi själva flytta oss dit.
Finns det något som man inte borde göra?
Ja, alltså det finns säkert mycket man inte ska göra. Men en fälla som är ganska lätt att gå i och som är bra att hela tiden påminna sig om, det är ju det här att man märker att den här personen är öppen. Den har liksom inte funderat så mycket kring det här tidigare, men den håller med. Och att man kanske vill lite för mycket. Och det är väl en klassisk fälla som man kan gå i. Att ifall man märker att okej, personen är lite öppen, att man liksom ber om allting på samma gång. Att den ska bli vegan, medlem, bli aktiv och berätta för alla den känner om allting som finns på vår hemsida. Men känna av att personen befinner sig och tänka att varje litet position den flyttar fram under vårt samtal, det är ett steg mot det vi vill. Så. Och att vi kan se på varje samtal som att vi sår ett frö hos personen. Och så kommer det få näring för att det händer väldigt mycket i samhället nu ändå.
Så låta folk kanske ta små steg fram till.
Precis. Någonting. Att tipsa dem om att testa en dag i veckan. Ifall de har svårt, nej men jag kan inte sluta med keso. Men testa att byta ut det andra i frukosten då, till exempel. Och att också säkerställa att de förstår också att det är ett sätt att göra skillnad. Att faktiskt dra ner på sin konsumtion. Mm. Att konsumtionen har ju med efterfrågan att göra och på så sätt så styr vi ju marknaden, vi konsumenter.
Precis. Vad brukar du använda för strategier när du pratar med människor?
Jag brukar påminna mig själv om Djurens Rätts övergripande strategier. Alltså att vi har kommit fram till, och internationell forskning också, kring alla sociala rörelser, att oftast så måste det få ta tid, men för att nå den breda massan så måste vi vara tålmodiga. Och det där gäller ju i samtal också, att man kanske kan känna så här att den här frågan jag fick nu, det är ju ett jätteuppenbart svar på den. Men den här personen har kanske inte alls funderat kring våra frågor tidigare, så att det som man nästan ibland kan uppleva som provocerande grundnivå på vissa frågor, typ ifall alla blir veganer, vad ska hända med alla kor? Förstår vi kanske svaret på. Men den här personen vet inte. personen måste få en helhetskänsla för att det här överhuvudtaget är tillgängligt för den. Alltså ett intryck av att det här är någonting även för mig. Och därför så är det väl viktigt helt enkelt att bekräfta den. Att se att ja, men vi är likadana, vi håller med varandra om buräggsfrågan till exempel. Och sen ta vid där och styra samtalet, som vi brukar säga, vidare mot. Till exempel frigående system, har du funderat på dem också? För att de hönorna har inte så bra. Och sen så håller man med om det, så kan man ju kanske prata om vego. Alltså att sakta men säkert flytta positionen.
Och vad gör man då om någon istället är otrevlig mot den? Hur ska man hantera det?
Ja, man ska ju inte ta skit. Och känner man att det här är ganska uppenbart att den här personen är inte framme och snackar med mig för att den vill ha ett samtal och komma fram till någonting om hur vi kan hjälpa djuren, utan den kanske bara vill komma fram och provocera, då kan man ganska kvickt försöka avrunda samtalet. Det är ingen som kommer bli besviken ifall man avbryter ett samtal, ifall man ser att det här kommer inte leda någonstans. För att vi har ju en så mycket större grupp som är mottagliga, och vi ska rikta vår energi ditåt. För vår aktivism är ju en resurs, precis som djurens rättspengar, eller hur? Att vår tid är ju viktig för att vi ska liksom orka lägga mer tid.
Precis, så man kan försöka. Man märker nog också ganska snabbt ifall personen är genuint intresserad eller inte. Och då kan man ibland behöva känna att det gör ingenting ifall det inte ledde någonstans. För det hade kanske ändå inte gjort det vad jag ens sa. Mm.
Man kan se det som ett icke-samtal. Det var inget att fokusera på helt enkelt. Mm.
Har du någon fråga som du känner att du väldigt ofta får, som är typ den vanligaste? Och vad brukar du svara på det?
Ja, men det finns ju några stycken som återkommer väldigt, väldigt ofta. Ett exempel är ju det här med att folk tänker att men djuren i Sverige har det väl bra, eller? Och det är ju inte så konstigt att folk har den frågan, för att det är det som vi har fått förmedlat till oss sen vi var små, tack vare Brigottfabriksreklamen till exempel. Och det där är ju ett fenomen som kallas för djurskyddsnationalism. Och det har vi inte bara i Sverige, utan jag har träffat under mina år som aktiv folk från massa olika länder som har sagt samma sak. Att men vi får också höra att vi är världens bästa djurskyddsnation och så. Och det har ju att göra med det här att det ligger så nära oss. Och då blir det ju så himla tungt för oss att inse att det är så fel som det faktiskt är.
Och vad kan man svara på en sån fråga då?
Ja, jag brukar väl dels faktiskt ta upp lite faktiska exempel på hur djur i Sverige har det. Till exempel att 99% av alla svenska grisar går inomhus hela sina liv. Att vi har pälsfarmning kvar i Sverige, vilket gör att vi i rankningar av djurskydd mellan olika länder halkar ner ofta lite. För det är många länder som har gått före oss där och har etiska förbud till och med.
Så här är liksom ett bra istället att använda faktaargument.
Ja, det kan vara det. Och det är ju sen också en möjlighet att styra över tillbaks på det här, ja, men ideologiska kring hur vi ser på djur och behandlar djur. För att överhuvudtaget liksom föra upp så stora flockar djur, för att vi måste det för att vi äter så mycket kött till exempel. Det är ju aldrig naturligt för djur. Så att djur kommer aldrig kunna ha det bra ifall vi ska äta så här mycket animalier. Så att bara den liksom logiska formen är ju, alltså, att ha den i bakhuvudet. Att så här, ja, men den enda säkra djurskyddsmärkningen, det är vego. Så.
Men har ni några så här bra och dåliga erfarenheter av direkta möten?
Alltså, bra och dåliga, men jag tycker att det är lite så här. Typ, jag har en lärare i min skola som varje gång när jag typ så här, tar fram ett kex och bara, vill du smaka ett kex? Och han bara, men jag är orolig för dig. Du får inte i dig tillräckligt. Så börjar han prata om sådana saker och då blir jag lite så här. Det är så tröttsamt liksom. Och det, jag tycker inte om att prata om det, för det är inte som att han räknar sina proteinintag liksom.
Jag var ju som sagt på 2 turnéstopp med Jörns Rätt förra året. Och det var verkligen. De var verkligen motsatsen till varandra. För ena var verkligen så otroligt peppigt och jättekul. Och sen det andra var, vi var på en plats där Jörgen säkert inte hade varit förut. Och det var ganska, det gick inte jättebra, för vi fick mest negativ respons. Så ingen vill egentligen se oss där. Men jag tror att samtidigt så, som det var kanske lite jobbigt där och då, att känna att man inte kunde göra så mycket. För det var, om man försökte prata med någon så var det som att stå och prata mot en vägg liksom. Och då orkar man ju inte ta slut sin energi på det. Men det fick ändå en att så här, ja men vi kör vidare nästa gång. Alltså det är inte slut bara för att det går dåligt en gång.
Nej.
Så man får väl också, jag tror att det är väldigt viktigt att man får tänka att vill du inte ta den fighten så behöver du inte göra det. Att man liksom måste tänka på sig själv också och inte bara kanske det man pratar för.
Ja, jo, men precis. Och jag tror också att det är väldigt viktigt det här att våga också. Och sen också våga tänka, ja, men vad är det värsta som kan hända? Jo, det är att det är någon som inte håller med mig och inte vill prata om det med mig. Och då så behöver man inte, som vi har kommit överens om, att man behöver inte heller göra det.
Nej, precis. Men jag tänker också så här att om det är någon, om jag träffar någon som börjar prata med mig om det här så ser de bara negativa liksom. Då kan man fråga dem, bara, är du intresserad av att höra det här liksom? För är de inte det, då kan man bara, men då vill inte jag stå här och berätta för dig för att du är så negativ liksom. Det, alltså, det är inte så att man ger upp bara för att man inte vill prata med någon som inte ger en någonting, inte ger någon respons.
Men har ni någon så här riktigt bra gång när ni har haft ett väldigt bra samtal som ni skulle vilja prata om?
Jag kan bli väldigt glad när typ speciellt ens kompisar eller ens familj blir intresserad av vad man är engagerad i, eller kanske bara när man ska komma och äta hos någon att de har så här ansträngt sig och gjort vegansk mat eller så. För det är inget jag säger alltid att ni oroar er inte över det. Jag kan ta med egen mat eller så äter jag liksom bara potatis. Det skadar ju inte mig. Men när folk så här verkligen vill försöka och vill lära sig hur man gör veganskt eller så är det, det känns jättekul liksom.
Men det är alltid kul när man typ så här bjuder hem folk och så lagar man en middag och så bara på grund av, alltså för att det var gott så vill de veta mer om bara maten liksom. Det är ju också jättekul. Men annars så kan det vara så här, när man är vegan eller vegetarian, då kommer ju ofta där frågorna upp när man sitter och äter liksom, varför är du det här och så här, bla bla bla.
Eller vad är det du äter?
Ja, men precis.
Därför som egentligen inte är intresserade.
Nej, men precis. Och då är det såklart kul att berätta lite. Och sen när man får den där responsen om att, men kan inte du skicka lite mer information till mig så kan jag läsa på? Det är jättekul.
Jag blev jätteglad för min kompis har liksom sagt att man säkert så här slutat med mycket animaliska produkter och så. Och speciellt liksom när vi är med varandra så gör vi allting veganskt. Och sen så, men jag har ändå inte varit så på henne, för jag har liksom känt att hon gör vad hon vill, och hon ser ju ändå mig så pass ofta så att hon vet ju att det är lätt att välja veganska alternativ. Och sen så sa hon, nu ska jag aldrig mer köpa smink som är djurtestat och inte heller köpa kläder eller så som har skinn eller så. Och det gjorde mig verkligen jätteglad, för då kände jag att även fast jag inte har varit på så har hon ändå förstått liksom att, jag vet inte hur jag ska uttrycka det, men
man liksom observerat lite.
Ja, men precis, och att just det här att man får använda olika strategier för olika folk, och jag tror inte att det hade gått snabbare för att jag hade skrikit på en eller liksom hela tiden skickat länkar till en, kolla på det här, så här har de det, utan det fick ta lite tid, men sen gjorde hon ändå det valet.
Mm. Men jag tror också det är så i direkta möten att det kanske inte, även om målet är att den här personen ska bli vegan, så kanske då delmålet är att den här personen ska förstå att det finns problem i att äta kött till exempel. Och att man då väcker den tanken hos den personen bara. Vi tänkte att vi skulle köra ett litet rollspel där jag tänkte ställa lite vanliga frågor som man kan få av personer som äter kött och är lite skeptiska till vegansk mat. Så är ni beredda, så kör vi?
Yes.
Ja, men jag måste ju få i mig allt protein. Hur får man i sig protein som vegetarian eller vegan?
Bönor.
Soja.
Linser.
Nötter.
Ja, just det.
Ja, men det här med soja, det har jag ju hört är jättedåligt för miljön.
Ja, fast faktum är att det mesta sojan som odlas idag går faktiskt till foder, till de här köttdjuren. Samt att de här sojaprodukterna som går till människan, de är oftast odlade i Europa. Och där skövlas inte regnskogen.
Ja, men det är ju så dyrt. Det är så dyrt att äta veganskt. Det kostar ju så himla mycket pengar.
Bönor, linser. Det är inte dyrt.
Nej, alltså bara man köper råvaror så kan du göra vad som helst av det.
Fläskfilé är väl inte så billigt?
Nej.
Jag vet inte, jag är ingen kost.
Men Sverige har ju faktiskt världens bästa djurskydd.
Ja, fast bara för att man skyller på någon annan så gör inte det ena rätt.
Djuren dödas ändå.
Men Klara, du fick ju prova på det här med att använda retoriska verktyg när du var och pratade med din klass. Hur gick det?
Det gick jättebra. Och jag tror att jag gick dit med tanken om att de var mindre än vad de är. För jag har inte riktigt så stor koll på hur gammal man är när man går i åttan. Det var en åttonde klass som vi pratade inför. Men jag tror att det är ju såklart viktigt att anpassa sitt tal eller sin föreläsning för målgruppen. Men också till exempel så här, var de kommer ifrån. För det här skolan som jag var på, det är ju en väldigt liten stad. Och de har inte lika mycket inflytande som man kanske har i stora Stockholm om man bor i innerstan liksom. De var mycket mer engagerade än vad jag trodde, för vi hade lite så här uppgifter som de skulle diskutera lite på. Och när jag gick i åttonde klass, då var jag väldigt tyst. Jag gick i en ganska tyst klass också. Så jag trodde att de skulle vara så här väldigt försiktiga. Men de var faktiskt väldigt positiva till att sitta och diskutera och komma på många bra knep till hur man kan vara aktiv och så. Så det var verkligen jättekul. Och efter föreläsningen så var de väldigt ivriga på att vilja veta mer.
Vigoland, det
är den. Det här är den.
Ja, vi mandar med radioböcken också.
Yes.
Så de ville jättegärna ha gratis material som jag hade med från Djurens Rätt. Så det var en jätterolig upplevelse.
Hej Isa.
Hej.
Du hade ju en föreläsning om vad man ska tänka på när man pratar inför folk. Och vi gjorde också en övning vad det gäller kroppsspråk. Är det väldigt viktigt att tänka på när man pratar inför folk?
Absolut. Och kanske inte främst av den anledningen som jag tror att de flesta tänker på, att hur man uppfattas av dem som tittar på en, utan snarare hur man uppfattar sig själv. Att står du lite bredbent och axlarna bakåt så känner man sig också lite mer kompetent och andas bättre och så. Så att det är absolut viktigt, både för en själv och för hur man uppfattas.
Vad finns det för olika sorters argument att använda sig av?
Man brukar prata om etos, logos och patos som låter jätteteoretiskt och tråkigt. Men det egentligen innebär är etos i hur du uppfattas. Att du uppfattas förtroendeingivande och kompetent. Att du är någon som är värd att lyssna på. Och logos är med det här logiska argumenten. Att det du säger stämmer. Att det inte är att jag tycker eller utan att det är mer du har all seriösa argument som folk kan ta till sig. Och där patos är det du får folk att känna. Att prata om djurens situation till exempel och berätta någonting jobbigt, så kommer folk förhoppningsvis känna att det blev jobbigt i stunden. Och då kanske minnas det lite starkare för att du framkallade en känsla kopplat till det du sa. Så det brukar vara de tre man säger att man ska kombinera och balansera upp för att nå ut så bra som möjligt.
Ska man tänka på sin röst också?
Jag tycker absolut att rösten är ett viktigt instrument. Och jag vet att till exempel i boken Förändra boken så pratar man om att hur man kan betona ord och så. Men jag skulle nog snarare vilja betona alltså att för oftast när man är nervös så pratar man för fort. Så att tänka på att prata långsamt och andas och ta lite konstpauser. Även om man själv känner att man har en paus på 10 år så uppfattas det generellt inte så. Så att jag skulle snarare vilja säga att det är det där man kan börja. Och sen känner man att man får koll på det. Då kan man börja med så här, vart man lägger betoningen på ord och så. Och också såklart att det är viktigt att artikulera bra och inte mumla. Men det är oftast, pratar du långsamt så hinner du artikulera än om du pratar jättefort och är nervös. Så att det brukar hänga ihop.
Och när man väl står där och pratar, vad kan man göra för att behålla intresset och inte tappa folk?
En bra sätt, både för sig själv med de som lyssnar, är ju att använda variation. Pratar man om någonting som är kanske lite mer teoretiskt tungt eller siffror eller så är ju PowerPoint bra till exempel. Eller visa bilder på om du pratar med, om en gris till exempel så. Eller hur du rör dig i rummet eller övningar eller bara fråga så här, ja men är det någon som känner igen sig i det här? Eller har ni något exempel? Så att det inte bara blir, jag menar, om man har varit på en lektion och har en lärare som har stått och pratat i 2 timmar och man håller på och somnar. Och det är inte heller så kul för en själv att stå och prata. Rast är en sån här, oavsett om man pratar med vuxna eller barn, att lägga in en bensträckare om man pratar under längre tid. Så variation skulle jag säga.
Och har du några andra smarta tips ifall man ska prata inför publik?
Om man tycker att det är väldigt jobbigt så tycker jag att det är bra att börja litet. Jag tror att man gärna vill, lite det här att man vill vara perfekt, att ja, men jag ska börja med en skolföreläsning inför 30 elever. Men att det kanske är bättre att bara öva att stå inför sin lokala avdelning eller sitt kompisgäng i 5 minuter och prata om grisar eller sin favoritfilm eller vädret. Bara just för att öva och också öva lite på känslan av att faktiskt stå i centrum. För det är ofta det som är jobbigt, att alla tittar på mig. Och börja smått. Och också inse att alltså, utan misslyckanden så utvecklas man ju inte heller. Det är när du gör fel som man inser att oh, men gud, här kan jag förbättra. Och så gör du det igen och så blir det lite bättre. Så att det är klart att det är jättejobbigt att göra fel eller känna att det inte blev som man har tänkt. Men det är också en jättestor möjlighet att ja, men nästa gång jag gör det här, då kommer jag tänka på det här och då kommer det vara lite bättre. Så att vara snäll mot sig själv. Och man behöver inte vara perfekt från början och du behöver inte ta hela globen från början. Utan kompisarna hemma i sovrummet är good enough och jättebra att öva på.
Och också kanske första gången man pratar, ifall man ska göra någonting första gången. Kanske göra något som man känner sig extra bekväm med eller som man tycker är lite enklare. För då kanske man, om det går bra, det är kanske större chans att det går bra när det är något som man känner sig bekväm med. Ja, så är det precis. Lättare nästa gång.
Och där också med djuret så är det ju lättare att prata om, till exempel om jag är väldigt intresserad av hur grisar har det i livsmedelsindustrin men är väldigt osäker på djurförsök, så kanske det är bättre att ha ett föredrag om bara livsmedelsindustrin, för att då kanske jag har det mesta i huvudet och det går utan att jag behöver anstränga mig. Så det är absolut ett bra tips att tänka på.
Och det var allt för det här avsnittet. I nästa avsnitt, avsnitt 6, så ska vi prata om vardagsaktivism och vad man kan göra för att påverka folk i sin vardag. På vår hemsida går det att ladda ner en aktivisthandbok där man kan läsa mer om just förändringsarbete, helt kostnadsfritt. Och man kan också se på förändrafilmerna. Gå in på förändra.org. Vi vill också tacka Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor som finansierar Förändra-projektet. På Djurens Rätt kan man läsa mer om vad Djurens Rätt som organisation gör. Det går också att läsa om hur man gör om man vill bli medlem och börja engagera sig för organisationen. Projektledare för Förändra-projektet är Ellie Gustafsson, producent Marie Åkesson på Sugar Rush Productions, tekniker är Ida Lövenstam, musiken är gjord av Ida Lövenstam och Rasmus Allansson. Tack och vi ses nästa vecka.
See you later, alligator!